Du vet att ingen får finnas jämt. Vi föds och vi dör.
$2 million on treatments to slow his body from aging.
I alla tider har den funnits, drömmen om evigt liv. Men aldrig förr har lika stora resurser satsats på att bromsa mänskligt åldrande. På en kvart får du veta varför långlevnadsforskningen är nästa stora grej bland techmiljardärerna i Silicon Valley.
Who wants to live forever? Jeff Bezos might, actually.
Och hur realistiskt det är att tekniken kommer kunna flytta maxgränsen för mänskligt liv. Det är fredag den 26 maj. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson, och idag med Sam Sundberg, frilansjournalist som bland annat skriver för SvD. Känner du dig redo, Sam?
Ja, jag tror det.
Hur gammal vill du bli?
Ja, jag har ju fått tillfälle att fundera lite på det. Jag kanske vill bli 200 år. Men det förutsätter i så fall att min familj och mina vänner och andra runt omkring mig också kan leva så långa liv. För annars blir det lite tomt att bara se alla dö en efter en, och så hankar man sig kvar där själv. Och man har liksom varit pensionär i 140 år. Samhället omkring en måste i så fall följa med, tänker jag.
Mm. Du har ju också skrivit ett långt reportage i Svenska Dagbladet om långlevnadsrörelsen. Vad är det för något?
Ja, egentligen en ganska brokig rörelse. Jag tänker mig att den existerar på en sorts skala från människor som bara väldigt gärna vill leva länge och vara friska i ett så kallat normalt mänskligt liv, till de som vill bli kanske 150 år eller 200 år eller 1000 år eller miljoner år gamla. Så att det finns verkligen alla sorter. Men det pågår ju mycket där, både som en ren liksom renlevnads- och hälsotrend, och bland de här Silicon Valley-mogulerna som startar företag för att lösa problemet med döden.
Mm. Och det finns väldigt mycket pengar här, eller?
Ja, senaste kanske 5 åren så har det strömmat in Silicon Valley-pengar på allvar i det här. Nu senast var det Sam Altman, OpenAI-bossen, som investerade miljardbelopp i en ny sån här biotech-firma.
Mm. Och det gör man för att man tror att man kommer få ännu mer pengar genom att göra det?
Ja, antagligen ser man att det nu kanske finns möjligheter att göra något som man inte har kunnat göra tidigare, som kan bli väldigt lönsamt. Men man kan ju också tolka det som en sorts ovilja att acceptera att trots att jag har nått alla de här framgångarna och tjänat alla de här pengarna, så är jag ändå dödlig. Det har ju alltid varit liksom de mäktigaste och mest förmögnas strävande här efter evig ungdom. Men det finns en intressant figur som heter Brian Johnson, som gjorde sig mycket pengar på en betallösning. Och nu de senaste åren så har han ägnat sig helt åt att försöka förlänga sitt eget liv och publicerar allt han sysslar med.
So I have a team of doctors that I work with, and we just go through this rigorous process of measurement. Gold standard science is produced near perfect health for me.
Han lever liksom fulltid det här experimentet egentligen. Så han stiger upp tidigt för att kunna äta sin supernyttiga frukost och käka sina 45 piller varje dag.
This one is metformin. This is given typically to diabetics. It's been also taken off lately.
Och genomföra sina olika skönhetsrutiner och träningsgrejer bara för att optimera sin tillvaro.
1.8. So even better than last time. So I think my first one was 3.4.
Och kunna förhoppningsvis då nå det man kallar för långlevnadsflykthastighet, då liksom de framsteg som han gör går snabbare än förfallet i hans kropp. Och då kommer han liksom att bli yngre, inte äldre, med tiden.
Det är lite att han vill lura döden.
Det är precis vad han vill. Och han vill säkert förvandla till en produkt också så småningom som han kan bli ännu rikare på.
If we didn't have decay and decline as a assumption that happened, what if it would change everything about being human?
Och Brian Johnson är inte den enda techmiljardären som håller på med det här. PayPal-grundaren Peter Thiel, Amazons skapare Jeff Bezos och hälsoentreprenören Dave Asprey är alla Silicon Valley-profiler som experimenterat med tekniker för att bromsa sitt eget åldrande. Stamcellsinjektioner, kryoterapi 150 minusgrader, hundratals kosttillskott om dagen och blodtransfusioner från ungdomar är några exempel. Alla investerar de sina förmögenheter med målet att hålla sig vid liv tillräckligt länge för att hinna uppleva det vetenskapliga genombrottet, evigt liv.
And I think we've not even scratched the surface in asking questions about it, because it's very underexplored. What causes people to age? Why does it happen? What could you do about it? And so I think that's a very promising thing to look at.
Jag tänker ju verkligen att de här killarna är ett varnande exempel på att man ska inte bli för rik helt enkelt. För då får man för mycket tid över att hinna tänka på allt.
Ja, så kan man ju tolka det. Jag vet inte hur mycket tid de har över, men jag tror att det här är personer som är extrema teknikoptimister också. Vi vanliga dödliga som har sett de tech-imperier som de har byggt, vi kanske inte tycker att allt har varit fantastiskt positivt för mänskligheten, men ur deras synvinkel så har det här bara bevisat hur tekniken liksom böjer sig efter deras vilja, och den har genererat miljarder av förmögenheter till dem själva. Så att varför skulle de inte tro att de också kan då lösa problemet med döden med hjälp av sin förmögenhet och sin teknik?
Ja, och det pågår ju ändå ganska seriösa försök att förlänga livet. Eller försöka göra oss odödliga. Alltså, vad är det man sysslar med?
Ja, det finns några olika angreppssätt. Jag vet att det finns flera olika mediciner som folk tar både experimentellt på sig själva och som man forskar på. Bland annat metformin som en del redan har börjat ta, en diabetesmedicin som också många tror kan ha positiv effekt för livslängden. Rapamycin är ett annat preparat, så att det finns en rad olika sådana mediciner som man forskar på. Och sen finns det andra typer av terapier. Jag vet att flera av de här nya biotech-firmorna som det investeras mycket i, de vill ner på djup cellnivå för att omprogrammera cellerna för att undvika de här effekterna av åldrande. Då. De är ju väldigt, väldigt hemlighetsfulla, de här företagen, som har olika slogans då om att de vill göra 70 till det nya 30 och de vill förlänga mänskliga livsspannet med 10 år.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men som jag liksom förstår det så finns det liksom två aspekter här. Dels den här som man pratar om, liksom en hälsoaspekt, att om jag inte röker eller dricker eller om jag äter nyttigt så kommer jag kanske leva längre, men jag kommer ändå dö inom liksom, kanske när jag är 80-90 år. Och det är en del av liksom det här. Men sen finns det också den här delen där man vill öka själva levnadslängden.
Mm.
Eller hur?
Ja, precis. Det är det som visar sig vara så oerhört svårt. Mänskligheten har gjort enorma framsteg vad gäller att öka genomsnittslängden för människor runt om i världen. Det har ju verkligen varit en succé på alla fronter. Men man har inte gjort några större framsteg på maxlivslängden. Så att där liksom toppar det ut någonstans kring 120 år. Och det är inget som tyder på att någon som lever nu direkt ska bli 130 år. Även om man ser sådana rubriker ibland i tidningarna, så det är bara spekulationer än så länge. Även om det pågår mycket initiativ och forskning för att förlänga den här maxlivslängden.
Mm. Du har ju också träffat människor här i Sverige som vill leva länge och som gör allt för att göra just det. Vad har du varit med om?
Ja, det var en spännande upplevelse. Jag fick nys om en exklusiv hälsoklubb på Östermalm som heter V-Social. Estelle Nordenfalk, tidigare känd som Estelle Milborn, hon var en ZTV-profil en gång i tiden. Hon som driver den. Och där fick jag prova då ett par olika. De har lite sån här science fiction-liknande grejer som kryoterapi. där man får kliva in i ett sorts frysskåp. Där det, jag tror när jag klev in där i badbyxorna så var det minus 89 grader. Fasansfullt kallt.
Det är helt sjukt kallt.
Men Estelle tyckte att jag såg för avslappnad ut. Så hon bara vred och vred på det här reglaget tills det var minus 100.
Mm. Jag tyckte det var helt sjukt. För att man ser ju dig då. Alltså, i ditt reportage finns det bilder på dig när du är inne där då i den här kylan. Och jag kommer ihåg när jag var liten och det var 30 minus i Piteå då, där jag kommer ifrån. Och att så här, folk gick inte till skolan för att det var för kallt.
Mm.
Och då var det 30 minus.
Ja, precis.
Det... 100 minus, hur är det ens möjligt?
Ja, jag var fruktansvärt rädd för att kliva in där, kan jag säga. Jag bara satte min tilltro till att andra har gjort det före mig. Så att uppenbarligen så överlever man i de flesta fall.
Mm. Vad kände du efteråt då? Kände du att det gav dig någonting?
Min upplevelse var ju, jag upplevde ju någonting efteråt. Att det pirrade i kroppen. Det kändes lite grann som jag brukar känna när jag håller på att få feber. Fast på ett positivt sätt, om det nu finns ett sånt.
Mm.
Så det pirrade lite under huden och så här. Och möjligen hängde det ihop med de här antiinflammatoriska egenskaperna, men det vet jag inte.
Nej. Kanske var placebo också.
Kan det vara.
Mm. Men vad finns det för andra behandlingar då som man kan ägna sig åt?
Ja, men där har de också då rödljusterapi som är en typ av solarium kan man väl säga. Fast istället för de här ganska skadliga UV-strålarna så är det rött ljus som ska vara välgörande för huden och stimulera kollagenproduktion och även vara antiinflammatoriskt. Där verkar inte finnas lika solid evidens för det än så länge. Vad gäller kryoterapin så vet man att det har såna här antiinflammatoriska egenskaper. Så att där finns det evidens för att åtminstone på kort sikt där hjälper kroppen på olika sätt. Rödljusterapin har jag inte sett så himla övertygande evidens, men det pågår forskning och många verkar vara optimistiska till att det har någon sorts effekt i alla fall.
Mm.
Sen hade de en IR-bastu också. Det kändes ungefär som att sitta i en väldigt svag mikrovågsugn.
Det låter inte jättehärligt i och för sig, men...
Nej, jag föredrar nog vanlig bastu, ärligt talat.
Mm.
Men det är lätt att se parallellerna till ganska vanliga såna här huskurer som bada isvak och basta. Liksom det är samma sak, fast mer högteknologiskt och lite mer extremt. Då.
Mm. Det är ju lite dyrare också. Det är billigare att skära ut en isvak.
Onekligen. Och det är lite ironin med hela. Det finns ju jättebilliga sätt att se till att man blir äldre och håller sig friskare. Man kan gå långa promenader och man kan styrketräna. Och man kan fasta någon gång då och då och äta rimligt och inte röka. Så att det skulle inte behöva vara en klassgrej det här. Men på något vis så är det ändå det.
Jag tycker inte det känns lockande att bli jättegammal. Och jag tänker så här, ja men... Ja, får jag 80 goda år, då är jag glad. Men de du träffade, alltså, varför ville de leva länge?
Ja, det finns nog olika skäl. Jag har hört både de som bara vill bli gamla och hålla sig friska för att se barnbarnen växa upp och sådär. Till ja, men som Anders Sandberg som jag intervjuade som är framtidsforskare vid Oxford på Future of Humanities Institute. Och han kunde inte säga exakt hur gammal han ville bli, men han sa att han ville nog leva väldigt länge i alla fall. Så länge han tyckte livet var meningsfullt, och i dagsläget sa han så tror jag att det kan bli väldigt länge. Så vi kan höra vad han säger om det.
Att vi skulle obenhörligt åldras så att det här på något sätt skulle vara acceptabelt eller ens bra, det vänder jag mig mot. I det långa loppet så är vi alla döda, men det gäller att försöka spela det spelet så att det är ett väldigt långt lopp.
Och han berättar bland annat att han har ett abonnemang på en tjänst som gör att hans kropp ska frysas ner så snart han dör, om han nu någon gång dör.
Ja, det är ju lite sci-fi.
Det är onekligen sci-fi. Och det är han också medveten om, att det är helt oprövat och så här. Han har faktiskt skrivit om det där, han är ju forskare som sagt, att det är inte säkert att det är han själv som vaknar upp om man nu tinar upp honom, utan det kanske är en person som liknar honom, men det är en annan person.
Mm.
Och då är frågan, är det värt det då för honom?
Men vad säger han då? Varför är han så intresserad av det här?
Han är ju en science fiction-nörd och forskar kring framtiden. Så att Man kan ju förstå att han vill leva länge för att se om alla hans förutsägelser och så slår in eller inte. Och inte vill dö ifrån den innan han får se det.
Mm. Klassisk FOMO helt enkelt.
Ja, exakt.
Mm. Men jag tänkte en sak som jag reflekterade över när jag läste det reportaget. Det var en känsla i mig att det kändes lite egoistiskt. Tanken på att man vill ha ett evigt liv på något sätt. För att jordens resurser är ju inte oändliga. Liksom, fler människor ska få leva på jorden. Och så får man säga tack och hej när man har gjort det ett tag. Liksom så. Men de du pratade med, sa de någonting kring det?
Ja, min intuition är ju detsamma. Att vi har ju så stora problem med resurser och energi och så vidare. Så det vi borde sträva efter är väl att lösa de problemen. Inte att vi ska bli ännu fler och ännu äldre och bara klamra oss kvar och vill ha mer och mer av allting hela tiden. Men Anders Sandberg då, som kanske var den mest extrema som jag pratade med, som vill leva väldigt länge. Han är ju också en stor teknikoptimist och tror att om vi lever längre så har vi större möjlighet att kunna lösa de här problemen. Han hänvisar till forskare och författare som menar att vi kan bli hundratals miljarder, kanske 1000 miljarder människor på jorden och ändå leva goda liv. Men det kräver då en enorm omvandling av hela jordklotet såklart. Det blir som en enorm stad och kanske inte en framtid som jag skulle se fram emot att leva tusentals år i, ärligt talat.
Mm. Men det är ett optimistiskt synsätt ändå.
Väldigt. Mm. Det är roligt att det finns några optimister kvar.
Ja, verkligen. Du, tack så jättemycket, Sam.
Tack själv.
It's not fun to be diseased and aged and feel bad.
Så har det alltid varit.
Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från CNBC, VRT World och tech-entreprenören Brian Johnsons YouTube-kanal.